Chefen för den tredje amerikanska armén, general George S. Patton, svor vi och förbannelse. Han gjorde skäl för öknamnet Old Blood and Guts, som han tillägnas på grund av sin ohämmade stridsiver och sin fräcka framåtanda. Likt en retad tiger i sin bur gick han omkring i husvagnen. I sin vänstra hand höll han krampaktigt en tillskrynklad order. Den högra fingrade lystet på elfenbenskolven till revolven som satt i hölstret på den breda läderskärpet. Pattons husvagn stod dolt i skogsparti söder om den belgiska staden Bastogne, som han så framgångsrikt hade undsatt då han organiserade ett avgörande flankanfall som definitivt krossade och kastade tillbaka de nazistiska arméerna. Sedan den mer och mer omtumlade Hitler gjort sitt sista stora pokerutspel, Ardenneroffensiven. Detta minst sagt överrumplade anfall utfördes av tre arméer, varav två bepansrade, vars uppladdning och marschvägar den allierade underrättelsetjänsten på ett häpnadsväckande sätt missat. Offensiven inleddes den 16 december 1944 och blev en svidande prestigeförlust, inte minst för den 12:e amerikanska armégruppen och dess befälhavare Omar Bradley. Det tog en månad innan amerikanerna på nytt var situationens herrar. Då hade de förlorat 77 000 man i döda, sårade och tillfångatagna och saknade. Antalet förstörda stridsvagnar och andra pansarfordon var 733. Nu i månadsskiftet januari-februari 1945 var det dags för den västallierade överbefälhavaren Dwight D. Eisenhower att på nytt återuppta den framstormning mot Tysklands hjärta som blivit så abrupt avbruten. Det var av den anledningen som Patton hade fått sina order. Det gick i stort ut på att han genom ett aktivt försvar skulle hålla de områdena i Ardennerna varifrån tyskarna inlett sin offensiv. Detta var en befallning som absolut inte tilltalade en fältherre som Pattons skrot och korn. Han sköd av räddgad upphetsning när han ringde till sin närmaste överordnare, som en gång i tiden var hans närmaste underordnare, nämligen Omar Bradley. Förelämpning mot hela armén, ansåg han. Det här är en förelämpning mot hela den tredje armén som inte vill något annat än att slåss mot hundarna som hittills också gjort det helhjärtat och obarmhärtigt, röt Patton. Och den förelämpning mot mig personligen. Jag är den till åldern äldsta amerikanska befälhavaren och jag är mer stridserfaren än någon annan. Jag är inte här i Europa för att ägna mig åt försvar. Jag är här för att anfalla. Får jag inte en reviderad order inom loppet av 24 timmar avgår jag, hotade Patton innan han slängde på telefonluren i sin chefs öra. Det dröjde inte länge förrän Bradley, som ville ha revansch för tyskarnas tillfälliga framgångar i Ardennerslaget och som avundades den stjärnroll som tilldelades den brittiske fältmarskalken Bernard Montgomery inför den allierade övergången av floden Ren, ringde tillbaka till sin gamle vän. Lyssna nu, George. Jag vill inte att du ska göra några dumheter. Vi har haft direkta av sådana. Jag säger sålunda att du i fortsättning sköter ditt aktiva försvar på det sätt som du tycker är lämpligast. Jag håller med Ike om att offensiva operationer i Eiffelområdet är äventyrliga och terrängen därför är svårforcerad och därtill starkt försvarad. Men det får bli din huvudvärk. Du menar med andra ord att min våldsamma spaning sålunda kan övergå till anfall, frågade Patton, vars röst nu återfått en optimistisk underton. Bradley skrattade och den här gången var det chefen som slängde på telefonluren örat på sin bångstyrige underordnare. Eisenhower hade lagt in övergången av det mäktiga naturliga försvarshindret Ren i tre logiska faser. En serie anfall för att förinta de tyska arméerna och som stod väst om Ren. Och nummer två, övergång av floden på ett enda frontavsnitt och inrättandet av det breda djupa brovudet samt slutliga framryckningen nummer tre mot det inre av Tyskland. Ändra sedan man lyckades bryta igenom D-dagens brohuvud i Normandie den 24 juli 1944 hade de västallierade grälat om såväl strategin som ansvarsfördelningen av de fortsatta operationerna. I det avseendet det förelåg stora personliga motsättningar mellan britterna och amerikanerna. Britterna med Montgomery i spetsen ville koncentrera allt i en enda framstöt mot norra Tyskland, medan amerikanerna lika bestämt hävdade att det snabbaste och effektivaste sättet att knäcka det nazistiska motståndet var att anfalla på bred front. När Eisenhower till slut bestämde sig blev det förstås en kompromiss som egentligen inte tillfredsställde något av de framförda önskemålen. Ordet gick ut på att Montgomery med maximala styrkor och fullständig beslutsamhet skulle leda huvudanfallet med den 21:a armégruppen som bestod av andra brittiska armén och första kanadensiska armén, och som skulle förstärkas av 9:e amerikanska armén. På ett 60 km brett område skulle man norr och söder om staden Wesel gå över Ren. Bradleys 12:e armégrupp, första amerikanska armén och tredje amerikanska armén skulle tillsammans med Jacob D. Devers 6:e armégrupp, den första franska armén och 7:e amerikanska armén, det är den alltså som kallas den 6:e armégruppen, utföra sekundära anfall när läget i söder tillät en erforderlig truppkonstellation utan onödiga risker. Samtliga anfall skulle ha högsta möjliga flygunderstöd och huvudanfallet skulle kompletteras med luftansättningar från de 82:a och 101:a luftburna amerikanska divisionerna. Montgomery skulle bli den första fältherren sedan Napoleon som utförde den militära bedriften att lotsa sina arméer över Ren. Sammanlagt förfogade han över 35 divisioner plus 10 reserv. Där måste gränsen dras därför att transportkapaciteten inte förmådde ge fler divisioner underhåll. Den engelske generalstabschefen och fältmarskalken Alan Brooke var dock långt ifrån nöjd med Eisenhowers beslut och kritiserade med skärpa vad han kallade för den planerade splittringen. Men nu var Eisenhower trött på alla kompromisser och uppträdde orubbligt säkert. Han kalkylerade med att planerna på det sekundära anfallet skulle tvinga tyskarna att hålla kvar sina betydande stridskrafter i den delen av den starkt befästa Siegfriedlinjen som fanns söder om Ruhr och sträckte sig ner till Saar. Om vi tar kontroll över hela västra Renbanken står vi mot en fast försvarslinje som hela vägen är ungefär lika stark. Eftersom man måste utgå från att tyskarna inte vågar göra truppförflyttningar från söder till norr, sade han, när han analyserade sin slutliga plan för den amerikanska försvarsstabschefen George Marshall. Eisenhower och Marshall hade i hemlighet träffats i Marseille den 25 januari för de överläggningar som var nödvändiga inför den förestående konferensen mellan de tre stora på Jalta. Sammanlagt kan vi sålunda disponera minst 75 divisioner i ett aggressivt anfall på en bred front om läget så tillåter. Det kallar inte jag för någon planerad splittring, sa Eisenhower, och Marshall gav sitt samtycke. De västallierade ingenjörstrupperna hade med utgångspunkt från en ingående forskning och statistik från långa perioder beräknat att man på grund av vattenståndet inte skulle kunna gå över Ren förrän tidigast den 1 maj. Eftersom man logiskt räknade med att alla broar skulle vara sprängda krävdes det att man la ut pontonbroar och det skulle inte låta sig göras förrän vid ingången av maj månad. Det visade sig dock senare att dessa beräkningar var för pessimistiska och till slut fastställdes klockan K, anfallets påbörjan, till klockan 02:45 natten mellan den 23 och 24 mars. Montgomerys metodiska förberedelser var nu sedan länge igång och hans stab lämnade inte den ringaste detalj åt slumpen. Den av Eisenhowers fältherrar som ägnade minst omsorg och planläggningen och produktion av PM eller skriftliga ingående order var George S. Patton. Han hade för länge sedan bestämt sig för att agera och den enda aktion han kände till var anfall. Så han tolkade, som vanligt självsvåldigt, uppgiften om aktivt försvar genom att besluta att hans tredje armé skulle rensa upp Mosel-Saar-triangeln. Det var från det området som han i ilfart hade marscherat när det gällde att göra en insats i samband med Ardenneslaget. Patton anföll och tog Bitburg och fortsatte till den ytterst strategiskt viktiga staden Trier. T-R-I-E-R. Till sitt förfogande hade han en infanteridivision som fick understöd av en pansardivision som han på äkta Pattonvis hade lyckats låna ur Eisenhowers reserv. Den reserv som absolut inte fick röras efter de dystra erfarenheterna från den tyska överrumplingen i Ardennerna. Bradley kände till Pattons kupp men sa det ingenting. När sanningen gick upp för Eisenhower blev han naturligtvis rosenrasande och hotade ställa Patton inför krigsrätt om han inte återlämnade pansardivisionen inom 48 timmar. Patton lät sig dock inte nedslås. Den 1 mars bröt hans trupper genom Siegfriedlinjen och tog Trier. Samtidigt som hans divisionschef Walker rapporterade den glada nyheten anlände ett telegram från Eisenhowers högkvarter. Uttrycklig order. Passera förbi Trier. Det behövs 4 divisioner för att inta staden. Patton telegraferade snabbt tillbaka. Vad göra? Tog just Trier med 2 divisioner. Ska jag lämna tillbaka staden? Samma dag erövrade den 9:e amerikanska armén Mönchengladbach som första stora staden väster om Ren. Om det i Eisenhowers högkvarter fanns någon som kunde mobilisera ilska över Pattons egensinniga bedrifter dämpades denna effekt av den nyheten. Den 7 mars blev en mäktig dag. Först lyckades den första amerikanska arméns 7:e kår erövra Köln utan att behöva belägra denna stad, denna viktiga inkörsport till Ruhrområdet, och därefter nådde samma armés 3:e kår fram till Remagen, 2 mil söder om Bonn. och upptäckte till sin stora förvåning att järnvägsbron Ludendorff över Ren var intakt. Hitlers stående order var att broarna skulle sprängas så sent som möjligt för att säkra transporterna västerut. I verkligheten behövdes bron av de trupper som tvärtemot alla order retirerade österut. Den major som var ansvarig för att bron skulle sprängas tvekade och följden blev att de amerikanska förtrupperna i en enastående djärv räd lyckades klippa av alla ledningar till den redan sedan länge förberedda sprängsanordningarna. Och när den stackars majoren väl kom till skott detonerade endast en mindre laddning som visserligen skadade men ingalunda förstörde bron. Det andra världskrigets mest otroliga kupp hade av en tillfälligt genomförts. Visserligen hade Remagenbron längsta prioritet av alla broar eftersom terrängen på den östra sidan av floden bestod av väldiga klippformationer som minst av allt lämpade sig för anfall. Men ur transportsynpunkt var den en gudagåva. När Hitler nåddes av det dystra budskapet fick han ett av sina numera allt oftare förekommande vansinnsanfall. Den tveksamma majoren dömdes tillsammans med tre andra officerare till döden genom en militär ståndsrätt och överbefälhavaren Gerd von Rundstedt fråntog sitt befäl och ersattes av den från Italien i all hast hemkallade Albert von Kesselring. Eisenhower åt middag i sitt högkvarter i Reims då han fick telefon från Bradley. Överbefälhavaren trodde inte sina öron då han fick beskedet. Vi har en intakt bro över Ren. Hur mycket har du i närheten som du kan kasta över den? Jag har minst fyra divisioner, men jag vill försäkra mig om att en sådan plötslig omgruppering inte påverkar huvudanfallet norröver. Men Brad, sa Eisenhower iskallt. Vi behövde ju inte belägra Köln, och det gjorde just fyra divisioner tillfälligt arbetslösa. Släng över allt du har för att säkra vår trupp och vår första brohuvud. Tack, Ike. Det var precis den ordning jag ville ha. Som middagsgäster hade Eisenhower kor- och divisionscheferna för luftburna amerikanska trupper som skulle delta i huvudanfallet. Det var Ridgway, Maxwell Taylor och James M. Gavin som bland annat så utmärkt skyddat Utah-stranden under D-dagen. Och de ville genast bidraga till att förstärka brohuvudet vid Remagen. Det här luktar vårt jobb på långt håll, framhöll Gavin. Nej, gossa, ni får allt lugna er till den 23 mars, annars blir nog Monty förbannad. Just nu räcker det så bra med att petta ner det. Den 9 mars var brohuvudet förstorat till 5 km djup och kompletterat med en pontonbro på 300 meter som hade byggts på rekordtiden 10 timmar och 11 minuter. Ingenjörstrupperna bjöd på så mycket champagne att de kunde dricka och korchefen betalade ur egen plånbok. Efter 5 dagar hade man pontonbroar så att underhållet för 6 divisioner på andra sidan floden var säkrat. Och det var en nödvändig åtgärd. Till den 17 mars störtade det vid explosion skadade mittspannet som på grund av den febrila och tunga trafiken inte längre klarade påfrestningarna. Under tiden hade Patton och hans hängivna män avancerat ytterligare och på 2 dagar hade hans fjärde pansardivision ryckt fram 56 kilometer och dödat 37 000 tyskar och tagit 82 000 till fånga. De egna förlusterna var 1 043 man. Old Blood and Guts behövde sålunda ingen ytterligare tändvätska, men han fick det när Bradley tyckte att tredje armén skulle skaffa sin alldeles eget brohuvud. Då riskerade du att behöva avstå trupp till Monty. Patton tvekade förstås inte. Klockan 22.30 den 22 mars gick hans 5:e infanteridivision i skydd av mörker och rök, men utan flyg och artilleriunderstöd över Ren vid Oppenheim. Ett dygn senare var brohuvudet 1 mil brett och 1,5 mil djupt. Då återstod det ändå 4 timmar och 15 minuter till Montgomerys historiska anfall. Planen på att inta Berlin stoppades. Den 38-årige chefen för den 82:a amerikanska flygburna divisionen, general James M. Gavin, hade avslutat sin snärtiga genomgång. Med lika snärtiga handgrepp drog han bort de självhäftande och genomskinliga plastbitar som med militära symboler som han tidigare placerat över den stora grundkartan som nästan täckte ena väggen. Hans ord hade väckt en sprudlande entusiasm bland de kvalificerade åhörarna som från unga år var tränade att ta emot order och besked med nollställda miner. Det gick ett förväntansfullt sus genom rummet. Ja, men herrar, avslöjade Gavin. Det här är vår lilla Sunday Punch. Dagen kommer att döpas till A-dagen. Om D-dagen i Normandie var en början till slutet för tysken så är A-dagen slutet på slutet. För 15 omsorgsfullt utvalda officerare och vilka ingen hade lägre grad än överste, hade han just avslutat det andra världskrigets mest hemliga militära plan. Den förblev så hemlig att den än idag förnekas av de flesta av de inblandade som fortfarande lever. Planen hade tecknamnet Operation Eclipse, och gick ut på att genom luftlandsättning säkra västallierad kontroll över fiendens huvudstad Berlin. Och detta är ett skede då den slutliga stormningen och omringningen redan hade påbörjats av de sovjetiska spjutspetsarna. Den lika politiskt som militärt laddade planen omnämnes inte med ett ord i överbefälhavaren Dwight D. Eisenhowers memoarer Korståg i Europa eller premiärminister Winston Churchills 6 volymer digra krigsminnen andra världskriget. Eftersom denna tip-top secret operation aldrig genomfördes har den utgjort utomordentlig grogrund för ryktesspridning och spekulationer. Många experter anser att den stoppades genom en i högsta grad inriktad konspiration på högsta nivå. Än idag bränner det till, särskilt på amerikanska officersmässor, när operation Eclipse förs på tal. Och det påstås till exempel att planen gjordes upp bakom Eisenhowers rygg och att en grupp höga befälhavare var beredda att genomföra den som en protest mot överbefälhavarens alltför försiktiga krigsföring. När författaren John Toland skrev sin blivande bestseller De 100 sista dagarna intervjuade han 20 generalspersoner, bland dem Omar Bradley, 12 amerikan, och William Simpson, 9 amerikanska armén, och Courtney Hodges, 1 amerikanska armén, och Matthew Ridgway, det var den 17 amerikanska flygburna kåren, men fick endast motvilligt och undvikande svar, om han nu överhuvudtaget fick några svar. Ridgway, som av allt att döma var planens upphovsman och som var chef för 82 divisionens luftlandsättning på D-dagen vid Utahstrand i Normandie, skrev dock till författaren: "Jag kommer inte ihåg någonting operation Eclipse, utom att jag har ett svagt intryck av att det bland de många planer för flygburna operationer som framlades under de sista dagarnas fientligheter också fanns en som gällde Berlin." De tillfrågade officerarna kunde också i rent självförsvar gardera sig med att det fanns all anledning till fatala missförstånd. Redan inför invasionen i Normandie förelåg nämligen en operation Eclipse som innehöll planer och förberedelser för operationer i händelse av nära förestående tysk sammanbrott. Efter de 3 storas konferens i Jalta hade operation Eclipse kompletteras med utförliga direktiv om hur den slagna fienden skulle behandlas samt den geografiska indelningen i ockupationszoner. Planerna var väl kända. Ett sådant dokument, det fanns sammanlagt 20, hade fallit i den tyska underrättelsetjänstens händer i samband med erövrandet av en brittisk stab via Denneroffensiven. I det fallet var sålunda de allierade planerna väl kända av den tyska generalstaben, och operationschefen Alfred Jodl hade bland annat bedömt operation Eclipse som en dödsdom över det tyska riket. Eftersom den ursprungliga operation Eclipse sålunda var känd för nazisterna ansåg det uppenbart genialt att ge den mest hemligstämplade planen luftlandsättningsoperationen mot Berlin samla tecklan för att skapa förvirring. När general Reinhard Gehlen och hans underlydande överkommandos underrättelsetjänst försökte lägga pussel. I sin bok Krig och fred i rymdåldern snuddar James M. Gavin vid 82 flygburna divisionens förberedelse för en samordnad västalliers luftlandsättning i Berlin och uttrycker mellan raderna sin stora besvikelse över att den aldrig kunde genomföras. Att planen överhuvudtaget kom till allmän kännedom berodde på att en präst i Louisville i Kentucky i mitten av 50-talet blev lite uppsluppen och lösmynt i samband med en middagsbjudning. Hans namn var Ari D. Bestebroider. Under kriget verkade han som agent i specialstyrkorna och tillhörde den holländska underrättelsetjänsten. Han gjorde de västallierade ovärdeliga tjänster genom att rapportera från det inre av Tyskland. Ari, eller Captain Harry, som den blivande prästens tillnamn hade som vägvisare hoppat med andra divisionen söder om Nijmegen i samband med operation Market Garden, då man i september 1944 försökte erövra de livsviktiga broarna mellan bland annat i Arnhem och just Nijmegen. Nu var han självskriven som vägvisare i Berlin, en stad som han kände på sina 5 fingrar. Bestebroite var sålunda i högsta grad inblandad i den grupp som nu lyssnade till Gavins föredragning. I motsats till de amerikanska officerarna bar han brittisk fältunition utan gradbeteckningar. Den historiska redovisningen av operation Eclipse som luftlandsättningsföretag ägde rum natten mellan den 25 och 26 mars 1945 i den lilla nordfranska staden Sisson, där 82 divisionen hade sitt högkvarter i anslutning till sina betydande övningsområden. Det var typiskt att Bestebroite anlände till högkvarteret i sällskap med Gavin, och lika logiskt var det att de båda herrarna fick legitimera sig hos de fältpoliser som slagit en ring runt byggnaden. Dels fick genomgå en rigorös säkerhetskontroll. Gavin var en av de första befälhavarna som utfärdade orden om att även chefen skulle kontrolleras omsorgsfullt. Detta sedan man fått bevis på att nazisterna med hjälp av agenter i regelmässig utrustning och snarlika utseenden försökte sensätta infiltration och kupper mot västallierade staber. 82 divisionen består av nära 12 000 soldater. Även om jag tror mig veta att jag tagit samtliga hand, så kan man inte förutsätta att alla känner igen mig, särskilt som det är mörkt. Och situationen därtill är spänningsladdad, sa det Gavin när en krigskorrespondent intervjuade honom om säkerhetsbestämmelserna. Stabsmötet i Sisson låg perfekt i tiden. Ett par dygn tidigare hade fältmarskalk Montgomerys 21 armékår förstärks med Simpsons 9 amerikanska armé gått över ren vid Wesel-avsnittet. Hodges första armé hade sedan länge säkrat det sensationella brohuvudet vid Remagen, där en nervös tysk major glömt att spränga järnvägsbron. Och Pattons tredje armé var i iltempo på väg att erövra Frankfurt sedan övergången vid Oppenheim blivit en 100% framgång. I söder var såväl 7 amerikanska armén som första franska armén redan på jakt efter sina första anfallsmål öster om den flod som alltid spelat en betydelsefull roll i den europeiska historien. Sammanlagt hade nu överfällaren Eisenhower 9 arméer på andra sidan Ren. Men ingen som hade Berlin som huvudmål. Något som naturligtvis födde såväl irritation som misstankar om Eisenhower verkligen var den kompetente befälhavare som nu mer än någonsin krävdes. Saken förbättrades inte av att han, allt enligt sina instruktioner för med sovjeterna samordnade operationer under krigsslutet, genom USAs ambassadör underrättat Stalin om de order har marschriktningar han utfärdat för sina anfallande förband. Churchill fick ett raseriuppbrott och skrev ett brev till president Roosevelt. Till innehållet i tonen var det formellt och korrekt, men ilskan pyser fram mellan raderna. Jag påstår rent ut att Berlin är och förblir av stor strategisk betydelse. Det finns ingenting som kan utöva en så stor psykologisk effekt och väcka en sådan förtvivlan hos alla tyska krafter som fortfarande gör motstånd som Berlins fall. Det finns dessutom en annan aspekt som både ni och jag bör ta i betraktelse. De ryska arméerna kommer utan tvivel att besätta hela Österrike och tåga in i Wien. Om de nu också tar Berlin, kommer då inte intrycket att det överlägset mest betydande bidraget till vår gemensamma seger att otillbörligen inpräntas i dem, och kan inte detta leda till en inställning som i framtiden ger upprop till allvarliga och oerhörda svårigheter. Jag anser därför att vi med hänsyn till de politiska faktorerna bör marschera så långt österut i Tyskland som möjligt, och att om Berlin kommer inom räckhåll för oss bör vi absolut ta staden. Det förefaller också sunt från militär synpunkt sett. Eisenhower blev mycket bekymrad. En del bedömare använde till och med ordet förvirrad över Churchills brev och svarade omgående att han konsekvent följt upp de uppgjorda planerna, och hans militära bedömning fortfarande var att Berlin inte var någon huvudmål. Det viktigaste var att säkra tyska hamnarna i norr och att skära av de tyska stridskrafterna dels i norr mot Danmark, dels i söder om Berlin, Leipzig och Dresden, dels i söder Italien och Österrike. Men han tillade om förutsättningarna för operation Eclipse vid något tillfälle skulle uppstå någonstans längs fronten, skulle vi givetvis kunna göra en snabb stöd framåt och Lübeck och Berlin kunna inkluderas i våra viktiga anfallsmål. Om Eisenhower med operation Eclipse ansåg förberedelserna för en operation i händelse av nära förestående tyskt sammanbrott eller luftlandsättningsplanen för att erövra Berlin för ryssarna har aldrig blivit klarlagt. Om sålunda Churchill höll på att förlora förtroendet för Eisenhower, så var Stalin desto mer belåten med hans beslut. Den ryske ledaren telegraferade följande budskap som svar på överfällarens informationer. Er plan att skära av de tyska styrkorna genom att förena er med den sovjetiska styrkorna överensstämmer fullständigt med de sovjetiska överkommandosplaner. Jag är helt ense med er om att platsen för föreningen mellan era styrkor och de sovjetiska styrkorna bör vara området Erfurt, Leipzig och Dresden. Det sovjetiska överkommandot anser att de sovjetiska styrkornas huvudstöd bör ske i den riktningen. Berlin har förlorat sin tidigare strategiska betydelse. Det sovjetiska överkommandot planerar därför att avdela sekundära styrkor i riktning mot Berlin. Det sistnämnda påståendet var en av de andra världskrigets grövsta lögner. Eisenhower fick Stalins telegram den 29 mars, 3 dygn efter att general Gavin orienterat de utvalda befälhavarna om operation Eclipse, och den 1 april beordrade den ryske diktatorn marskalken Ashukov och Konjev att utarbeta en plan för snabb erövring av Berlin. Denna stort upplagda offensiv inleddes den 16 april av första vitryska och första ukrainska armégrupperna och var av knipptångskaraktär. Den syftade således inte endast att ta rikshuvudstaden utan också att omringa den och sålunda stänga av de västallierades eventuella anfallsriktningar mot Berlin. Men naturligtvis var fortfarande luftlandsättningar nästan mitt i staden fortfarande allierad möjlighet. Gavin vars 82:a division så framgångsrikt hoppat över Sicilien, Anzio söder om Rom, Normandie, Utah och Nijmegen inledde föredragningen med följande ord. Endast de av er som är i behov av att veta hur vi tänker ta Berlin är kallade hit i natt. Jag kanske förelämpar er och underskattar ert omdöme om jag säger att inte ett ord vad som här yttras får lämna det här rummet. Men det måste ändå min plikt. Det är ändå min plikt att säga det. Ni kommer att inför uppdraget öva soldater i blindo. Det har ni redan gjort utan att veta om det. Ni har flugit och hoppat över övningsområdena som markerats och utformats för att motsvara storlek och karaktär av vår hittills hemligaste anfallsmål. Våra vänner i 101:a luftlandsättningsdivisionen tar Gatto-flygfältet med därtill hörande strategisk terräng i västra Berlin. Gavin placerade nu ut de självhäftande och genomskinliga plastbitarna över den stora vägkartan av Berlin. Frågorna blev för det utvalda överflödiga. Svaren fanns där redan. En brigad ur första brittiska flygburna kåren tar flygfältet i Oranienburg, fortsatte Gavin, och kompletterade med nya plastbitar. 82:a får huvudrollen. Vi ska ta Tempelhof-flygfältet mitt i Berlin. Två av våra regementen säkra gränserna, som ni ser, är redan endast 2,2 kilometer, medan det tredje håller området norr om flygfältet i riktning Berlins centrum. Terrängmodeller av samtliga anfallsmål med omgivningar kommer att finnas tillgängliga från och med imorgon. Likaså flygfoton och övrig underrättelsematerial. Detta kommer beroende på utvecklingen att bytas ut en gång per dygn så att vi görligast mån kan undvika att hoppa rakt ner i ruinerna från nybombade hus. Vår uppgift blir att hålla anfallsmålen till det att våra marktrupper når fram. Enligt planerna ska detta högst ta några dagar. Jag förstår nu att ni alla har en fråga, nämligen när. Jag kan tyvärr inte besvara den, men min order är att ni inom 2 veckor ska veta exakt vad ni ska anfalla och hur ni ska erövra Berlin. Och därmed demonstrera vår militära styrka och initiativförmåga. Inte bara för Hitler och hans fritzar, utan även för våra bundsförvanter i öster. Gavin presenterade vägvisaren Westerbreuter, som de flesta väl kände sedan tidigare. Han sade på sitt uttalat sävliga sätt: i Berlin kan vi inte räkna med någon utomstående hjälp. Vi blir inte hälsade som några befriare. SS-förband och andra fanatiska nazister håller berlinarna i ett järngrepp. De kommer troligtvis inte ens att våga titta på oss när vi åstadkommer vår lilla solförmörkelse. Alltså det var eklips. Men operation eklips utfördes ju aldrig. President Franklin D. Roosevelt avled i järnblödning den 12 april och hans så småningom framgångsrika efterträdare Harry Truman var inte tillräckligt insatt i det politiska spelet vid sidan av krigsinsatserna. Men det var säkerligen bara ett av många skäl till att avstå från att i detta spänningsmättade skede utmana den ryska björnen.